Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Då var det dags igen.
Det var det.
Life with Kids-podden, och det är Helena och Fanny som kör idag. Och vi ska prata om något väldigt fint och stort. Spännande.
Jag blir alltid lite gråtig när jag liksom ser saker från dagens gäst, Thomas Ardenfors.
Ja.
Han har ju skrivit en bok som heter En extra plats i hjärtat.
Ja.
De har ju tagit emot barn, alltså utsatta barn i sitt hem under 25 år eller sånt där. Ja. På olika sätt.
Ja.
Och det är ju
familjehem och kontakt. Person. Vi ska reda ut alla de här begreppen.
Ja, men vi måste nog reda ut det, för det är så himla mycket så här, jourhem, kontakt, familj,
ja,
fosterbarn. Alltså vad är vad här liksom? Mm.
Och jag tror att vi är nog många som har tänkt och känt att man skulle vilja göra någonting för att hjälpa till. Och, men att man fastnar på något sätt i att har vi tid och har vi plats? Har vi råd och har vi ork, och det finns så mycket annat som dyker upp i vardagen och så blir det inte av. Men jag tänker att efter samtalet med Thomas nu i eftermiddag, att vi kanske kommer lite närmare
beslut.
Handling från liksom. Tanke. Mm. Ja.
Ja, för jag tänker ju det varenda gång jag ser någonting från Thomas i sociala medier. Alltså att de väntar på ett nytt jourbarn. Eller att han skriver att han har varit ute och pratat om boken eller föreläst och sådär. Så bara, herregud vad vi borde göra något. Även om man kan ju känna att man har haft så här, upp över öronen med blöjor och välling och sådär. Men det känns ändå som att nu är mina yngsta snart 3, Edvin är 5. Blöjorna är borta. Det måste jag ändå säga.
Det är vi glada
för. Det måste jag ändå få säga.
Efter blöjpodden.
Efter blöjpodden, de är borta. Ja,
bra jobbat. Woho!
Ja, jag är stolt över oss och Oscar.
Ja.
Ja, Vera också. Fast Vera gjorde ju någon egen. Nu blev det här en blöjpodd, men jag måste ändå få berätta det här, känner jag.
Det är
ändå en uppföljning av en tidigare podd. Nej, men Vera slängde ju blöjorna själv där plötsligt.
Mycket imponerande.
Ja, det var faktiskt imponerande av henne, tycker jag. Och sen men typ på en söndag eftermiddag. Och sen på måndag så vill hon ju inte ha blöja.
Nej.
Ska du gå till förskolan utan blöja? Ja, ska jag. Trosor? Ja. Och sen har hon gjort det sen dess.
Ja.
Och det har gått
praktiskt.
Bra.
Det är så man önskar att det skulle vara.
Ja, det var två olika. Tror jag. En på förskolan och en på så här vägen hem. Vi stod utanför dörren och bara, mamma, jag är kissnödig. Och sen så hann vi liksom inte riktigt
in. Vet man att det är bråttom.
Ja, väldigt bråttom. Oscar är lite mer av en utmaning. Men vi körde en fredag, lördag, söndag.
Ja.
Och han är också på förskolan utan nu.
Heja. Ja, gud vad duktigt av alla.
Och tack snälla Sofia också för all inspiration i podden och boken.
Verkligen.
Ja, tillbaka till dagens
Thomas ämne. Och Thomas bok.
Mm, Thomas bok.
De har ju tagit emot barn och unga i väldigt många år.
Mm,
så att han är ju verkligen en veteran på området. Mm. Men jag vill ju liksom veta lite också, finns det något litet där man kan börja kanske, så att det inte känns som ett som att man ger sig in på något väldigt stort åtagande.
Nej,
det är kanske
precis
det som skrämmer många inklusive mig att det
känns som att man tar ansvar för någon annans liv liksom,
och att det kan bli lite övermäktigt när man själv så här, jag kan inte sno ihop den här middagen, hur skulle jag liksom kunna erbjuda någon någonting.
Jag tror nog att om man tittar på våra liv så utifrån, så har vi har det ju väldigt bra, det måste man väl ändå säga.
Ja, men precis.
Det borde ju finnas en plats att dela med oss.
Det finns ju förmodligen en trygghet där som säkert saknas hos många.
Mm. Ja. Nej, men det jag höll på att säga innan jag kom in på blöjorna, det var ju bara så här, nu har vi kommit ur blöjträsket.
Ja, exakt.
Och då känns det som att snart det finns
lite mer luft i systemen. Liksom.
Ja, men det är inte lika mycket, det är mycket omhändertagande såklart ändå med 3 ganska små barn, men det det känns ändå som att livet är på väg att underlättas lite, eller man ska säga.
Så då ska vi göra det knepigt igen.
Nej, men då kanske man kan dela med sig lite av.
Ja, men verkligen. Och jag tänker att det skulle kunna vara bra för ens egna barn också.
Ja, det tänker jag på ofta, vilken skyddad värld de lever i.
Ja. Mm.
Det är ganska så här, i alla fall på våran förskola eller där vi bor, att det är ganska så här, ja, men alla ser ungefär likadana ut, alla jobbar med ungefär samma saker. Och de lämnar ju knappt kommunen liksom.
Nej, visst.
Så att det är klart att de behöver också se en annan verklighet.
Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Mm.
Och vi behöver ju inte snacka så mycket mer,
nej,
tänker jag.
Vi drar till Thomas.
Vi vill höra mer. Ja, hej så länge.
Hej. Sådär.
Mm.
Nu sitter vi här med Thomas Ardenfors.
Ja, men välkommen. Det stämmer. Tack så hemskt mycket.
Jättekul att få ha dig med. Det här är så himla spännande och engagerande ämne.
Mm. Lite annorlunda ämne.
Ja,
Det verkligen. Känns så kul. Ända sedan din bok kom ut så kände jag jag vill höra mer om Thomas och hur blev det så här.
Ja.
Och så får man ju också lite, inte dåligt samvete, men också en känsla av att jag skulle också vilja hjälpa till på något sätt.
Mm.
I våran så här stressiga småbarnsvardag. Liksom.
Och det är lite så som jag märker ganska ofta. För var jag än sitter på bjudningar eller konferenser eller sammanträden, så på något sätt så landade jag nästan alltid att jag berättar om detta med att vi är familjehem.
Mm.
Och då är det nästan alltid så att jag hör detta, att det där har vi också tänkt.
Mm.
Och det tycker jag är på något sätt att svenskheten är koncentrat, det här stora hjärtat.
Ja.
Men vad jag hoppas med boken, med den här poddsändningen och med alla mina mängder av föreläsningar, det är att jag ska få några till att gå ifrån den aldrig så vackra tanken till handlingen.
Mm.
Och det är de finaste mejlen jag får, som jag sparar i en speciell mapp i min dator. Det står så här oftast då, att jag hörde dig på föreläsning, anmälde mig till socialtjänsten, nu ska vi få vår första placering. Eller jag läste din bok, anmälde mig till socialtjänsten, nu ska vi få. Då känner jag, ja, men då kanske det var någon mening med att trampa runt här på jorden då, att jag fick loss några till att öppna upp sitt hem för utsatta barn. För det är ju egentligen det handlar om.
Verkligen. Ja. Men vi kanske du måste ju börja med att berätta, vem är du?
Ja, men det är en väldigt bra fråga egentligen. Vem är man egentligen?
Existentiella frågan.
I grund och botten så kan man säga så här, att jag är politiker mer eller mindre på heltid, författare och föreläsare. Men först och främst så är jag familjens pappa. Därför att utav alla hedersuppdrag jag haft i livet så är det här det finaste jag någonsin har haft. Så sen den 26 januari 1994 så tar min fru Susie och hand om barn som samhället bedömer av ett eller annat skäl inte kan bo hemma hos sin eller sina eventuellt biologiska föräldrar. Så där har ni min vardag. Och på frågan hur många barn jag då har, så brukar jag säga att jag har alltid 4 barn hemma. Varannan helg så är de 5. Ganska ofta så är de 6 stycken, det är de just nu. Fast i hjärtat så har jag över 30 barn. För det är över 30 barn som under en lång tid eller kortare tid har bott hos oss under alla dessa år. Och om jag lever och har hälsan, så vill jag komma tillbaka till den här studien på min 75-årsdag och säga att det är fortfarande lika roligt.
Mm.
För så känner jag fyller 50 för ett par veckor sedan. Jag vill hålla på med det här i minst 25 år till.
Hur kom det sig att ni tog det beslutet från början då? Inför 26 januari,
ja, dels tror jag att
94.
Man blir nog präglad väldigt mycket av sin uppväxt. Mina föräldrar, som är två av mina absolut största förebilder, de fostrade 7 stycken barn. Jag är äldst av 7 syskon. Mina föräldrar hade verkligen inte speciellt mycket medel. Men de lärde oss från barnsben att det handlar inte om hur mycket du har. Utan om du med det du har, åtminstone kan göra någonting lite bättre för andra människor. Så jag är uppväxt med föräldrar som hade ett öppet hem. Föräldrar som brydde sig mer än de behövde göra. Och det gjorde ju att grannungarna hade ju inget roligare ställe att hänga på än hemma hos oss. Grannarna och släkt och vänner som hade utmaningar i livet kom till mina föräldrar för att få stöd. Mm. Och inte alltid så att mina föräldrar kunde ge allt de behövde. Men de kunde ändå stötta dem till att komma bättre fram i livet än vad de kanske annars inte hade kunnat gjort. Och när jag då skulle gänga mig för livet och hittade en kvinna som var galen nog och liksom tända på en man som mig och ville leva med mig då resten av livet, så pratade Susie och jag väldigt mycket om, men vad är det för liv vi vill leva?
Mm.
Vi hade det väldigt bra. Vi hade en mysig litet radhus utanför Uppsala. Vi hade bra jobb, en bil som funkar, vi hade mat i kylen, en fantastisk vänkrets, vi reste, vi hade det riktigt bra. Men ändå så fattades det någonting. Och då sa vi så här, oavsett hur livet utvecklas så ska vi inte bara leva för oss själva. Utan vi ska ställa oss frågan, med det vi har, kan vi göra någonting för fler? Och då kom vi fram till att barn som lever utsatt, som inte har den där tryggheten som vi uppfattar att vi hade hemma hos oss. Tänk om den tryggheten som vi har byggt upp i vår relation och i vårt hem. Om den tryggheten skulle kunna vara någonting som de här barnen skulle bli hjälpta utav. Så då kontaktade vi socialtjänsten hösten 93 i Uppsala. Och än idag så kan socialsekreteraren som tog emot det samtalet påminna mig, för jag har fortfarande kontakt med henne, hur förvånad hon var att helt vanligt vettiga svenskar oprovocerat ringde och erbjöd sina tjänster. Jaha. För det händer egentligen inte. Så började vår resa. Och från första placeringen då den 26 januari 94, när det kom en strulig 14-åring, så har vi känt, även när det har varit jättejobbigt, för då har det varit väldigt mycket jobb, så har vi ändå känt att det här är vår mening med livet. Att de här barnen under sin korta eller långa tid hos oss har fått referensramar som kanske gör det lite bättre för dem, givet sina förutsättningar i framtiden. Det var väl en sammanfattning sådär ungefär. Lite mångordig kanske.
Nej, verkligen inte. Det är väldigt, man blir väldigt berörd. Men jag tänker så här, jag tror många då med mig har väl tänkt tanken så att man vill gärna göra någonting och hjälpa till. Men ofta är det ju dels tidsbrist man tänker att man fastnar i, eller det praktiska, att man kanske behöver utrymme hemma eller viss ekonomi. Eller vad skulle du säga är vissa förutsättningar som ändå krävs för att...
Det tycker jag är en högst relevant fråga. Och jag tror man kan sammanfatta det lite grann så här. Att när socialtjänsten, som ju är en myndighet, som ju, för let's face it, om jag säger fosterhem så har alla i Sverige hört det begreppet. Men nästan ingen vet vad det är. När hör eller läser man om fosterhem?
Det är när det skiter sig.
Ja, när det är någon svingubbe som har förgripit sig på något barn. Nere i Blekinge eller Upplands Väsby eller vad det har stått senaste åren. Annars så, alla kan begreppet men ingen vet vad det är. Så det är klart, vi hade också fördomar. När Helena socialsekreterare skulle komma hem till oss för första gången i december 1993. Och jag tog en dag ledigt från jobbet. Jag putsade alla mina porslinsfigurer. Jag städade helt maniskt. Så jag hade hört av en mäklarpolare att man ska nog grädda lite bullar. Så det luktade lite hemtrevligt. Alltså vårt hem var ju som taget ur mitt hem och min trädgård inredningstidning. Liksom.
Ja, mäklarannons.
Ja, verkligen sådär. Innan det fanns Blocket så var det här Blocket-annonsen som man bara sögs till. Men när Helena kom hem till oss så noterade hon inget av detta. Hon gick inte runt med sina vita handskar och drog längs med tavelramarna. Hon tittade liksom inte i våran kalsonglåda och kollade om allting låg rätt vikt. Inget sånt. Utan vad hon var ute efter.
Det var bullarna i ugnen.
Ja, just det. Passade tema för den här podden. Ja. Nej, men alltså vad hon var ute efter. Vad SOS grundläggande, det finns mycket mer, men grundläggande ute efter det. Finns en trygghet i det här hemmet som de här barnen skulle må bra utav. Sen i takt med åren som har gått så har ju staten blivit bättre på att utreda de som ska ta emot barn. När vi började var det ganska risigt med det. Det var några registerkollar som gjordes. Men egentligen handlade det om, finns det en grundläggande trygghet? Eller som jag valde att namnge min bok, en extra plats i hjärtat. Finns den där? Då kan man stå ut med att det inte är perfekt städat. Men grundläggande måste den tryggheten finnas. Och jag tror att den som lyssnar på den här podden, de många som gör det och ni själva som funderar de här banorna, man ska börja med att ställa sig frågan, men jag kanske inte kan ta emot en strulig 14-åring med narkotikaproblem hem nu. Men kanske att jag framöver skulle kunna vara tredje helg öppna upp mitt hem för en sexåring. En sexåring som skulle må bra av att få komma någon annanstans varannan var tredje helg. Inte för att leva lyxliv. För det får vi komma ihåg att även om ingen av oss kanske är jätterika så är det lyx för många av de här barnen att vi har det så pass bra som vi har det. Det handlar inte om att ösa presenter över dem. Det handlar om att leva ett helt vanligt familjeliv med allt vad det innebär. Kan man tänka sig att göra det varannan var tredje helg, då kan det faktiskt vara det som avgör om den 3, 4, 5, 6, 7, 8-åringen får en bättre referensram för vad livet är eller inte. Så lite, så begränsad insats kan alltså få dramatiska konsekvenser för det barnet när det växer upp.
Vi pratade lite innan här också, och då sa du att ni har valt nu att bara vara jourhem. Och det finns ju väldigt mycket olika liksom kategorier eller olika liksom grad av engagemang. Och det som du säger nu med varannan var tredje helg är ju en sak. Jouren är något helt annat. Alltså det finns ju massa olika. Vi kanske ska reda ut.
Vi reder ut begreppen lite. Först och främst, att vara kontaktfamilj eller kontaktperson, det är att du gör ett jobb lite nu och då. Vi har en supermysig liten kille som kommer till oss varannan helg och har gjort det sedan i juli 2009. Mm. Han är ju som en bonusson för mig och för Susie. Så är det bara.
Mm. Just det.
Så vad SOS gör då, socialtjänsten, alltså, det är att de lägger ner mycket tid på matchning. Och funderar lite grann, hur ser det ut i din familj nu? Nu har ni anmält er och så går ni en utbildning och så ett år senare är det dags för placering. Då funderar man mycket på hur passar det in, liksom, hur passar det in hemma hos er? Hur funkar det med eventuella barn, eventuella partners och arbetstider och annat? Mm. Så där är ju chansen stor att man får en placering som faktiskt passar in rätt bra. Mm. Det andra begreppet, det är då det man kallar för familjehem. Det som i vardagstal är fosterhem. Det är egentligen att ett barn kommer till dig för att stanna. Jag sa att jag har 4 barn. En utav dem levererades den vanliga vägen. Visserligen via akut kejsarsnitt, men ändå. Ja. Mina 3 döttrar, de är ju levererade per stork. De kom ju till oss när de var 6 veckor, 7 veckor respektive 3 månader. Idag är de 20, 17 och 15 år. De är ju mina döttrar. Det är ju inte tu tal om annat. Nej. Jag har inte någon genetisk koppling till dem. Men snälla någon, alltså, våra band är mycket, mycket starkare än bara att vi råkar ha en genetisk koppling till varandra eller inte. Mm. De är mina döttrar. Ja. Så att vara familjehem, det innebär att ett barn ska du ska vara ansvarig för dess stadigvarande fostran, som lagtexten säger. Du blir alltså mamman eller pappan. Sen har du då begreppet jourhem, och det är det vi har bestämt oss för sedan de senaste 10 åren, att vi ska satsa på enkom. Det är att du tar emot ett barn lite grann som en akutmottagning. Rekordet för mig är från det att SOS larmar och säger vi måste placera till barnet kommer hem, så är mitt rekord 1 timme.
Oj.
Jag satt i fullmäktige i Sollentuna, fick bara berätta för mina partikompisar där, sorry, jag måste dra, och de vet om mitt upplägg, så då drog jag till andras förtret. Men jag drog i alla fall. Normalt sett 2 till 3 dagar. Och då är den stora utmaningen här, du vet inte vad du får, för att man har inte jobbat så mycket med matchningen. Det här är ett barn som har hämtat sin knarkarkvart, eller där skolan har gjort en orosanmälan om eventuella övergrepp eller misshandel. Eller av andra skäl så har barnet blivit omhändertaget. Det är det vanligaste. Mm. Då är det bråttom. Mm. Och då är det mer av en akutmottagning som det har blivit. Där lägger vi vårt fokus nu. Men den stora utmaningen, det är att just nu så bor ett barn hos oss som är 8 år. Personen i fråga kom den 2 september. På frågan hur länge hon stannar är mitt svar, jag vet inte. Problemet, som också är det självklara i det här uppdraget, det är att jag har ju tagit henne till mitt hjärta till 100%.
Ja.
Jag kan ju inte vara en institution, utan jag måste ju bli, från det att jag träffar henne så blir jag hennes pappa. Mm. Susie blir hennes mamma. Men vi vet inte hur länge hon stannar. Och det är verkligen inget man ska börja med om man ska bli.
Nej, det låter som att det kan vara.
Det är inte bra. Det här är liksom, när man har kört ett tag och känt att det här passar oss. Mm. Då kan man eventuellt hålla på med detta.
Ja.
På den här lite mer konkreta, alarmistiska nivån. Ja,
det känns som att det ställs krav. Dels på er att kunna hantera de barn som kommer. Men också hantera er egen anknytning till alltså, dem.
Och den måste ju vara där.
Och den måste ju finnas där. Ja. Men också kunna hantera ett farväl som oundvikligen
som
finns
det
där.
Det är det vidaste av allt.
Ja.
Det jag tänker om den här flickan nu, som prognosen är nu, är kvar kanske fram i februari, mars.
Mm.
När hon flyttar, ja, men då kommer jag dra ner rullgardinen och bara lägga mig och grina i en dag.
För då vet man kanske inte riktigt vad hon kommer tillbaka till heller.
Jag har ingen aning. Vi är ju ingen myndighet.
Nej.
Så att när hon lämnar min tröskel för sista, när hon går över tröskeln för sista gången, så slår ju sekretessen till 100%. Jag vet inget. Men då brukar jag så säga att då går vi in i en sorgperiod. Så då ringer jag till SOS och säger, nu skiter vi där.
Mm.
Nu är vi slut med er.
Mm. Nu vill inte jag se dig.
Nu har de hört det i 25 år nästan. Så att de liksom vet att
vi ringer
några månader senare
så kommer ni tillbaka.
Men vet ni, jag lovar en sak. Den dagen jag inte känner så, när en placering tar slut, den dagen ska jag sluta med att vara jourhem.
Mm.
Därför då gör jag inte längre något bra jobb. Då är jag en institution. Och det är inte tanken med när man är familjehem eller jourhem eller kontaktfamilj. Du ska vara förälder.
Mm.
Och det måste jag liksom, det slits loss en liten bit av mitt hjärta varenda gång.
Men det verkar liksom växa ut igen. Eftersom ni klarar av det här.
Ja, men det är det som är. Så kroppen har en fantastisk förmåga att hela sig. Men ärren är fortfarande kvar.
Mm. Ja.
Och därför har jag ju som en av mina starkaste drömmar. Det är att jag sitter i min gröna fåtölj i Häggvik på mitt kontor. Där vi bor i Sollentuna. En vanlig lördag. Så ringer det på dörren.
Mm.
Och när det gör det på helgerna så brukar jag alltid ropa. Här kan någon öppna. Och mina tonårsdöttrar får alltid en akut dövhet just då. De har ingenting. Utan det ser ut som att jag i vanlig ordning får gå upp. Som jag får göra varenda lördag och söndag när det ringer på. Och så öppnar jag dörren. Och i min dröm så öppnar jag dörren och så står det en person utanför. Och så säger jag hej. Och så säger personen hej. Är det du som är Thomas? Och så ser jag personen och så tittar jag in. Och så känner jag igen någonting, men ändå liksom... Och så säger personen så här i drömmen. Jag har hört att jag bodde här för x år sedan när jag var en liten bebis.
Mm.
Den drömmen vet jag kommer bli sann.
Mm.
Minst en gång, kanske fler gånger.
Mm. För de kan ta reda på vart de har bott.
Ja, men så här är det. Vi har gjort Betsos att skriva in i journalerna.
Mm.
För barnen kan ju begära ut sina journaler när de blir 18 år. Då står det så här, hoppas jag nu, i alla journaler.
Mm.
För det har vi bett om. Om du vill ha kontakt med oss igen. Så vill vi inget hellre.
Mm.
Snälla, hör av dig. Någonting i den stilen.
Ja.
Och därför tror jag att sannolikheten är väldigt stor. Att bland de här 25-30 barnen då, mm. som har bott hos oss genom åren. Så kommer det vara fler utav dem som kommer dyka upp. Och då blir det party.
Ja,
då blir
vilken
det party.
Present.
Nej, men verkligen, ja. Vilken känsla.
Vilket kvitto också.
Och få se, vad blev det av de här barnen?
Mm.
För det vet vi inte. Men förhoppningsvis så kommer vi få se att de fick med sig någonting positivt från oss.
Och kanske få spela en roll i deras... liv därifrån och framåt.
Tänk
det vet man ju
så.
Inte.
För så är det med vår första placering. Henne har vi fortfarande kontakt med. Hon är ju en ung dam idag. Hon, var ju som, hon är ju som en lilla syster. Hon är ju 35 år.
Ja.
Mm.
Men vi är gudföräldrar till hennes barn. Vi har varit på hennes bröllop. Alltså.
Mm.
Så det är ju, visst hoppas man att det kan bli en sån återförening också. Även om det inte har hänt än då.
Oh. Jag tycker alltid, jag följer ju dig i sociala medier. Mm. Jag tycker att det är varje gång när man ser att nu sitter vi här vid köksfönstret igen och väntar. Jag tycker att det där, jag blir alltid så berörd.
Ja, vad härligt att höra.
Men du har skrivit en bok om det här också.
Jajamän.
Kan du inte berätta lite om boken?
Nej, men hemskt gärna. Det var så här, för ett par år sedan så, i samband med ännu en jourplacering så brukar det funka så hemma hos oss att när barnet kommer och man har hälsat på barnet ute i hallen så brukar vi köra en liten rundtur hemma hos oss. Och så kommer de till visa här på dem och sådär. Då vet ungarna, speciellt min struliga 15-åring som har hela alfabetet i bokstäver, att du får hålla dig på ditt rum de här första minuterna. Du kan inte kasta dig och krama det här nya barnet nu då. Men efter ett tag så kommer hon i alla fall ner med 15-åring. Och då är det nästan alltid så att de tar med sig, hon eller hennes stora systra, tar med sig barnet på en egen liten rundvandring.
Mm.
Om det är vår och sommar ute i trädgården, studsmatta. Eller lilla poolplaskpölen vi har kan man doppa fötterna i. Men så har jag två stycken anställda terapeuter som är helt fantastiska. Och det är kaninen Lady och den mycket asociala katten Findus.
Mm.
De två djuren spelar en stor roll för de här barnen.
Det kan jag tänka mig.
Rekordet var med den killen som jag var anledning till boken. Han satt i en timme och bara klappade Lady in i den här specialbyggda stora buren som vi har till Lady. Så man kan gå in i buren och sitta i full takhöjd. Det betyder jättemycket för det barnet. Så då kan vi sitta i vardagsrummet med socialsekreteraren och titta ut. Och se barnen springa omkring där ute och se att nu börjar anknytningen så sakteliga påbörjas. Den som är så viktig, förtroendeskapande. Och så satt vi där med de här socialsekreterarna som hörde oss berätta om varför vi gör detta. Och då säger de i mun på varandra, två ganska nyexade socialsekreterare. Men Thomas, det här måste du skriva någonting om. Det finns inget sånt här på marknaden. Och jag hade tänkt någonting åt det hållet men inte fått liksom den berömda arslet ur vagnen. Så att resten av den...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Den sommarsäsongen satt jag helt enkelt in och skrev och skrev och skrev och skrev. Och så lämnade jag över det här till Libris förlag efter ett tag och sa make or break, vad tror ni? Mm. Och de sa det här måste vi ge ut. Mm. Och nu är den inne på sin andra upplaga och sprids bland socialtjänster, poliser, vårdpersonal, skolpersonal och framförallt familjens föräldrar. Mm. Och ganska många faktiskt som har satt den i händerna på potentiella familjehem och sagt här kan du höra lite grann om vad det är.
Vad man ska förvänta sig och så. Mm.
Precis.
Det är en väldigt bra läsning om det är fler än vi som känner så här, något borde vi göra. Och den heter då En extra plats i hjärtat.
Och den bygger då på 14 utav placeringarna. Mm. Det jag då beskriver anonymiserat men ändå väldigt personligt. Och så beskriver jag dessutom, vad jag menar också i tanke med den här podden, livet i övrigt. Mm. För det är ju inte så liksom att livet sätts på hold. Utan de här människorna hoppar ju in i vår livskarusell.
Ja, och hänger på.
Ja, och där sker det ganska mycket roliga och hemska saker som är, tror jag, till nytta för att ingen får tro att det är en massa blå dunster jag slår i ögonen nu. Liksom, det här är så fantastiskt och ljuvligt.
Ja, och det är bara kärlek och härligt.
Alla är fina. Bara nej, det är himmel och helvete i en härlig kombination. Men på sista raden är det plus. Alltså man känner bara, jag vill fortsätta och fortsätta och fortsätta. Det är som en Duracell-kanin alltså. Ja.
Men ja, vi var ju lite inne på vad som krävs och du menar på att det är egentligen en grundtrygghet.
Ja, alltså,
men finns det någonting sådär som du skulle, alltså utöver det?
Ja.
Eller är det bara det? Ja, ja men precis, jag tänker, finns det några sådana praktiska krav?
Alltså rent kravmässigt kan man säga så här, du får inte förekomma i polisens register. Mm. Och det är ganska uppenbart.
Ja, men det är ganska rimligt.
Det är klart, har du liksom kör för fort och så här, det är liksom inte på den nivån. Men är du dömd för grova brott, då går du fet bort naturligtvis. Du får inte finnas i socialtjänstens register, så du får inte upp det här försörjningsstöd. Och det är också ganska bra, eller väldigt bra. Därför att tanken är ju, du blir inte rik på familjehem, men du ska inte heller känna att det här är det du ska tjäna pengar på. Nej. Utan det är ett annan sorts uppdrag.
Ja.
Och det gäller även i kronofogdens register. Att har du en prick där så tror inte jag att det är riktigt smart då, utan det är bättre att den pricken får ebba ut och så får du komma igen sen då. Så där är de stenhårda. Sen gör man alltså en fantastisk grej. Min fru hatar den, jag älskar den. Och det är själva utredningen. Vi gjorde nämligen om den för något år sedan.
För du älskar det så mycket.
Ja, men det här kommer till en uppdaterad version som vi ville testa. Vad det innebär, det är att man sätter, om det är maka, det behöver inte vara par. Man kan faktiskt vara ensamhushåll och ta emot utsatta barn också. Men om vi säger att det är paret då sätter man alltså kvinnan i det ena rummet, mannen i det andra rummet med varsin socialsekreterare. Och under ett par timmar så frågar de dig om allt. Och då, mina damer, menar jag allt. Så skriver de ner allt du säger.
Får jag bara pausa här? Samkönade par, för nu säger du kvinna och man.
Ja, men det är likadant. Alltså, det spelar ingen roll. Utan det är liksom, om det finns två vuxna säger vi då. Ja. Men du kan också vara ensamhushåll.
Mm.
Så skriver de ner allt. Sen så lämnar de över de här svaren till en oberoende typ psykolog. Som ska se helt enkelt. Rimmar de här med varandra?
Ja.
Och det är ju jättebra att se. Liksom,
det är
finns
fantastiskt
det som
för förhållandet ut? Också, tänker jag. Man får en utvärdering. Menar du?
Man lär ju känna sin eventuella partner helt plötsligt.
Vad svarade du på frågan?
Nej, sa du det? Är du inte klok?
Sa du sanningen?
Och mitt problem är att de här ska ta 2 timmar. Det brukar ta 3 timmar för mig. Men Susie känner bara att det är fruktansvärt. Men tillsammans tycker vi ändå att det är väldigt lärorikt.
Mm. Och det är väl också väldigt bra, tänker jag, för barnen. Så att det blir rätt match.
Ja, det blir väl som ett körkort.
Ja, men faktiskt.
Och därför
faktiskt.
Tycker jag det låter väldigt sunt att man gör om det. Är det på ert eget initiativ som ni har gjort om det? Eller?
Nej, utan då kom det en uppgraderad version som de sa till oss att de gärna ville att alla, även befintliga familjer, även vi som anses vara någon form av, om inte experter, så i alla fall hyfsat rutinerade.
Veteraner.
Ja, men faktiskt.
Finns det fler som er liksom?
Ja, absolut. Och det är som något av det roligaste. Ja, då. När jag är ute och föreläser så träffar jag regelbundet folk som har på minst lika länge som oss. Mm. Och det, något av det sötaste jag var med om, det var när jag var i Östergötland för några veckor sedan. När det kom fram en äldre farbror. Hade hört mig berätta om min dröm då. Den här gröna fåtöljen och ringer på dörren. Han hade precis varit med om det.
Aha.
Och för mig att få höra det var det så bara... Mwah!
Det kommer, det kommer.
Det kommer.
Ja. Oh.
Det så är det.
Det är så häftigt. Vet du hur vanligt är det att man är ett familje eller att man tar emot liksom barn?
Extremt ovanligt. Mm. Extremt ovanligt.
Hur statistiken, ser statistiken ut och hur stort är behovet?
Man brukar säga, alltså behovet egentligen kan man säga att det är 15-16 000 barn som är placerade.
Mm.
Det är ju varje år då. Men utmaningen, det är att jag bedömer att det skulle nog kanske nästan det dubbla det som skulle behöva få en familj lite nu och då.
Mm.
Och det är vi tillbaka till det här med kontaktfamiljen. Därför att det finns många hushåll, inte sällan med bara en förälder, där man helt enkelt inte orkar.
Ja.
Man orkar inte bry sig så mycket om sitt barn som man skulle önska. Det kan finnas kanske en problematik, inte alltid, men det kan finnas en problematik som är kopplad till någon form av gammalt beroende eller kanske någon psykisk svaghet eller ett obefintligt nätverk. Om man tar då era lyssnare i Stockholmsregionen,
mm,
så är det här ganska vanligt att man flyttar hit.
Just det.
Man blir gravid och så kanske man blir ensam. Och så bor familjen i liksom Jokkmokk eller i Järup. Alltså. Det är klart, mm, att det är en bit.
Ja.
Och så till slut så har man liksom använt alla sina polare, soffor och allting. Och så står man där ensam. Ja, men jag tror det finns ganska många barn som skulle må bra utav. Och även eventuella biologiska föräldrar må bra utav att ibland få ett break någon helg.
Mm.
Och känna att nu får jag liksom bara landa. Och så finns det en familj som stöttar mig i detta.
Ja. Och det vet man ju själv. Alltså, även om man har en liksom hyfsat fungerande familj. Ja. Det är klart man behöver ett break ibland.
Ja, men faktiskt.
Alltså, även...
Och tänk då att du inte har något nätverk.
Ja.
Och än mindre kanske ibland medel till att skapa ett break. Du har inte råd med barnvakter.
Nej.
Till slut så kanske du behöver det här samhälleliga stödet då. Men jag tror också det är så här, och här går jag ut på lite nattgammal is nu, får vi se om det passerar redigering eller inte.
Mm.
Om du tittar på ungdomar idag som lever i riskzonen, så brukar jag tänka så här, utav de ungdomarna som sitter fast i kriminalitet, i droger och i missbruk idag, om de hade fått komma till en annan familj när de var 3 år, hur många av de barnen, eller förlåt, ungdomarna idag skulle idag valt ett annat liv? Om det bara fanns en annan referensram.
Ja.
Tänk att du sitter i ett sammanhang där du bara har referensramen av att du är arbetslös eller du är kriminell.
Mm.
Men tänk om du får komma till ett annat hushåll med, mm, en eller två vuxna som ger dig en annan referensram. En av de vanligaste udda upplevelserna när vi tar emot ett jourbarn, det är att de kan inte sitta och prata med vuxna vid ett matbord. De flesta av de barnen som kommer till oss har aldrig ätit en middag vid ett matbord med vuxna. De är vana vid att sitta vid en, i bästa fall, tv med någonting uppvärmt på tallriken. Så många av våra barn som kommer till oss får vi ju träna i det sociala samspelet.
Mm.
Min äldsta dotter fyllde 20 i söndags. Och då valde hon en restaurang som vi skulle äta middag på. Och då tog vi med oss 8-åringen dit. Det blir 8-åringens första restaurangbesök. Och det är klart att våra barn är ju tränade på restaurang. Vi har tränat nästan alla våra jourens barn har tränats att gå på en restaurang,
mm,
och tränats att sitta och äta och prata. Och få höra den där frågan som ni sannolikt ställer till era barn, som vi ställer till våra barn och fortfarande gör, nämligen: hur var det i skolan idag?
Mm.
Kom du ihåg gympapåsen?
Mm.
Vad duktig du var idag. Mm. Tänk vilken fin teckning. Många av de här barnen har aldrig fått den responsen. Det kanske inte är så konstigt då att de hamnar i kriminalitet och utanförskap. Kanske att de skulle behövt vara hos en annan familj varannan helg. Bara för att få den där andra referensramen. Du kan leva på ett annat sätt också, mm, tror jag.
Ja.
Och sen har du den andra biten som vi också får se om den passerar redigeringen. Men, Sommar i P1 är ett program som många lyssnar på med behållning.
Ja.
Förra sommaren, inte nu då 17 utan 16, så var GPs, Göteborgspostens ledarsidas chef, Alice Teodorescu. Hon hade ett helt fantastiskt sommarprat.
Mm.
Och hon hade ett uttryck som jag har gjort till mitt. Som är så här: föräldrar, förlåt, barn har alltid rätt till sina föräldrar. Men föräldrar har inte alltid per automatik rätt till sina barn.
Mm.
Och då är vi inne på det här med föräldramakten. Som jag å ena sidan hyllar. Å andra sidan tycker är för stark.
Mm.
Och det här låter som en paradox nu. Men paradoxen bygger på att jag menar att samhället borde ha lite mer muskler. Att ibland säga till en och annan förälder: det här funkar inte. Idag ska det mycket till för att göra tvångsomhändertagande. Kanske att vi skulle få en lagstiftning som är lite mer på barnens sida. Och lite mindre på förälderns sida.
Ja, för hur funkar det? Är det liksom svartvitt om det är ett tvångsomhändertagande? Då är det på heltid. Det finns inte ett så här, ja men nu bestämmer vi att det här barnet måste få varannan helg.
Nej,
till
precis.
Exempel.
Nej, alltså att man kan... Utan det är så att ett LVU som det heter, och det är då det här tvångsomhändertaget enligt lagen om vård av unga. Det gör man ju alltså om barnet, om det föreligger risk för barnets liv eller hälsa. Man plockar barnet ifrån den befintliga miljön. Så den kan inte vara partiell utan måste vara heltid. Ja. Men däremot så är det ju så att när det gäller helgplaceringar eller kontaktfamiljsplaceringar, då handlar det oftast om en frivillig placering. Där oftast är det mamman då, men ibland också pappan. Tillsammans med socialtjänsten kommer fram till att det vore bra både för dig som förälder och för barnet. Om barnet bodde någon annanstans varannan helg. Ja. Och det är där jag tror massor med Stockholms hushåll skulle kunna göra en insats.
Ja,
ta bara alla tjejer i tonåren som idag löper risken att hamna riktigt illa. Tänk om de hade någon tjej de fick hälsa på varannan helg. Och sitta och pratfika med på något konditori eller hemma vid ett köksbord.
Ja.
Hur många tonårstjejer i våra utsatta områden skulle inte må alldeles utmärkt utav det? Idag kan inte samhället tvinga fram det här fullt ut. Därför att föräldramakten är så stark. Jag vill luckra upp den, inte fritt och förintet, utan för barnens bästa.
Ja, det känns som att det är ju ändå förhållandevis små insatser som skulle kunna göra enorma skillnader.
Ja.
Men så är det alltså, du sår mer frön än vad du tror.
Mm.
Nu sitter jag här som en dåre, för de har ju inte ringt på min dörr än den här lördagen, så jag vet ju inte. Men jag har ju fått tillräckligt mycket respons från socialtjänsten för att förstå att de har fått med sig massor härifrån.
Mm. Ja.
Då är vi tillbaka till det här med referensramarna igen. Vårt hem är verkligen inte perfekt. Men jag vet att det är tryggt. Det finns en förutsägbarhet, man kan kalla det för en konservatism i bemärkelsen, vi har ordning och reda. Vi har ett ramverk för hur vår familj funkar. Om man håller sig inom det ramverket så är det fantastiskt bra. Går man utanför det ramverket så får det konsekvenser. Så har vi uppfostrat våra barn.
Mm.
De ramverken är det första som ryker om föräldern inte orkar. Då följer man istället minsta motståndets lag.
Just det.
Och det är där jag hoppas att Stockholmshushåll, kvinnor och män, ensamstående eller tillsammans med en partner, lyssnar på det här och tänker, men vänta nu, det kanske är värt att försöka att åtminstone påbörja den här resan. Och hur gör man då?
Ja, precis.
Ja, man hör av sig till socialtjänsten.
Jag vill inte ställa någon fråga.
Nej, det är... Hur gör man då?
Nej, men alltså, man hör av sig till socialtjänsten, man skickar ett mejl nu, det kostar ingenting. Gå in på din mobil nu, skicka ett mejl till socialtjänsten i din kostym i din kommun och skriv bara så här: hej, jag heter det och det, jag vill ha information om hur man blir familjehem eller kontaktfamilj eller jourhem, punkt, och så ditt namn.
Mm.
Då tar det ibland några veckor, men sen hör socialtjänsten av sig. Och då kan jag säga så här: det mejlet eller det telefonsamtalet betyder egentligen ingenting i bemärkelsen att du då blir familjehem. Inte alls. Men för att du överhuvudtaget ska komma i fråga
så måste
du faktiskt ta första steget. Mm. Och lite grann som du inledde med så fint. Nämligen det här med att man sitter och tänker, man har ju tänkt att man borde.
Mm.
Just det. Där har du det svenska hjärtat.
Mm. Ja.
Men tänk om vi kunde få, bland annat med era fina podd, några hushåll till och säga till varandra eller säga för sig själv. Om man är ensamstående. Nej, men jag vill verkligen göra skillnad. Ja, men då måste du ta ett steg. Då kan du läsa boken för att få mer fakta. Men det är underordnat. Det viktigaste är att höra av dig till socialtjänsten.
Mm. För vad är det liksom då, om just där, man säger det, kontaktfamilj. Vad är det man signar upp på så att säga? Hur långt är ett sånt
kontrakt?
Alltså egentligen så är det ju ett väldigt luddigt kontrakt.
Mm.
För både du och SOS kan ju i princip avbryta det när som helst. Vi har ju haft ganska många år när Susie har varit hemma och bara tagit hand om de här barnen. Utan någon som helst anställningstrygghet.
Mm.
Hade vi förlorat i någon rättslig instans, eller SOS förlorat i någon rättslig instans, och föräldern eller föräldrarna hade fått tillbaka sina barn, då hade ju uppdraget upphört med någon dags eller max någon veckas varsel. Så det är ju, vi talar liksom inte om någon form av anställningstrygghet här.
Nej.
Överhuvudtaget, men också omvänt.
Mm.
Om man känner som ensamstående eller som att man lever med någon partner att det här funkar inte, ja, men då har man ju förhoppningsvis den goda kommunikationen med sin socialsekreterare, att man kommer överens om att avsluta detta.
Mm.
Och ibland så är det bra att man avslutar det. ibland så kan man behöva träffa någon som mig som kan få stötta en från insidan. Mm. Och säga, hörru du, jag har varit med om det där också. Men det finns faktiskt en ljus i tunneln. Och det är inte ett tåg du möter, utan det är faktiskt ljuset. I bemärkelsen att det blir lite bättre. Det är faktiskt rimligt. Men det är korta puckar. Det är inte alls säkert att man håller på med det hela livet. Men oavsett om det bara blir en kort period så kan man ändå göra nytta. Om det så bara är fråga om varannan helg.
Men jag tänker, ni som har ändå tre av era fyra barn som ni har fått placerade hos er. Hur lång tid tog det innan ni visste att de liksom var era på riktigt? Alltså för den processen känns ju också som en ganska känslomässigt jobbig process.
Men alltså det är ju egentligen känslomässigt tortyr.
Det känns ju som en enorm känslomässig berg-och-dalbana av allt det här.
Ja. Alltså i ett av fallen så har jag alltså en A4-perm som är så full av dokument. Mm. Ifrån kammarrätten och ifrån socialutskottet, ifrån allt.
För det var ändå grunden från början att ni hade liksom, trodde och hoppades att ni skulle få behålla de här barnen.
Socialtjänsten kan ju aldrig säga att det här blir en uppväxtplacering. Det är ju inte begrepp som finns.
Nej. Det är liksom inte så här, det här barnet kommer aldrig komma tillbaka.
Men om jag får provocera mig själv och er och lyssnarna lite grann, så tittar jag lite grann på hur man gör borta i USA. Nu kan man ha sin åsikt om det landet i övrigt av randiga och rutiga skäl. Men de har vissa saker som är intressanta bara för tanken. I USA har man ju så att när ett barn har varit placerat, åtminstone i vissa delstater, under ett par, tre år, så blir det adoption.
Okay.
I Sverige så finns inte det här med inhemska adoptioner. Det finns inte. Alltså det är jätteovanligt. Här talar man mer om vårdnadsöverflytt. Men det är ett ganska sent fenomen. Jag tror vi talar 25-26 någon gång som man på allvar börjar pröva det här med vårdnadsöverflytt. Nu ska man efter att ett barn har varit placerat 3 år, skall man, det är ett skallkrav, pröva det här med vårdnadsöverflytt. Så det är klart, där blir ju tryggheten lite större. Att när du väl har fått vårdnaden. Men jag hävdar ju, återigen utifrån barnets bästa, att en regering borde på allvar sätta sig ner med sakkunskap och med oss som familjens föräldrar. Och titta på, utifrån barnperspektivet, är det inte så då att det vore rätt smart att öppna upp för den möjligheten i lagen att också pröva en adoption? Jag tror att vi är på väg åt det hållet i vårt skandinaviska synsätt. Att ibland, och nu är vi tillbaka till det här med föräldramakten, ibland måste vi bara konstatera att detta kommer inte att funka. Och för barnets trygghet så är det bättre i sådana fall att göra en adoption, tycker jag. Nu är jag ingen
forskare. Vad är skillnaden? Är det en juridisk skillnad på ett vårdnadsövertagande och en adoption?
Det är en väldig skillnad. Därför att adopterar du barnet så blir det ditt barn. Ta en sån här sak som arvsrätt.
Just det.
När vi då var inne på vårt tredje barn så satt Susie och jag inför en längre resa vi skulle göra själva. Mm. Sommaren, var det nu var, 99-2000 en gång där. Att då satt vi själva och funderade igenom. Men om vi nu skulle på väg till New York för en lång helg, om vi skulle dimpa ner i Atlanten, vad händer då?
Ja.
Då pratade vi med en advokat och så visade det sig då, givet att den här advokaten hade rätt, vilket jag tror att han hade, att vår son skulle ärva. Mm. Flickorna skulle inte få någonting. Nej. De är inga arvingar.
Just det.
Så då valde vi att sätta oss med en advokat och göra ett enormt innehållsrikt dokument som fick mig att framstå som en sån här dollarmiljardär. Men vi ville reglera allt. Skulle det här, och det här uppdaterar vi en gång om året.
Ja, okay.
Så att jag skulle säga, om jag skulle trilla av pin och sussen nu idag, så kommer alltid regleras så barnen får sitt. Men sen har vi också gått igenom massor med andra saker också. Så jag tror att mina släktingar kommer säga att det är den enklaste boupptäckningen som de någonsin har varit med om. Det finns till och med program för begravningen. Liksom. Allt måste vara. För det måste du också tänka på.
Färdigtryckt.
Jag menar typ, om ett barn dör som du inte har adopterat. Ja. Hur ska du hantera den begravningen? Alltså det finns många såna här frågor. Men ta då hjälp av en sån som mig som har varit med ett tag. För jag har hjälpt massor då utav familjehem genom åren att just lyfta de här frågorna för att tänka på det man inte som svensk vill tänka på. Trots att man vet att det kommer drabba alla. Nämligen att vi kommer att dö.
Mm. Det är så att min femåring igår vid middagsbordet pratade om mamma kommer dö och pappa kommer dö. De kommer dö före oss, Oskar. Jag satt bara, nej, mamma! Ja.
Den insikten nås ju alla.
Liksom, två treåriga och femåring. Liksom, Oskar och jag satt förskräckt.
Man bara, det kommer dröja jättelänge.
Ja, förlåt. Det var bara, det var alltså,
better safe than sorry. Alltså, på något sätt. Men det viktigaste av allt. Det är alltså att man förstår att om de här barnen kommer och stannar resten av livet så måste du tänka också rent praktiskt. Och det finns många sådana här saker som jag skriver om som har att göra med allt från inte pensionsinbetalningar men försäkringar och sådana här grejer. Allt måste liksom vara reglerat. Mm. Men det viktigaste av allt det är att börja ställa sig frågan, har jag en extra plats i hjärtat så att jag varannan var tredje helg skulle kunna hjälpa ett barn som socialtjänsten tror utifrån allt de har lärt sig utav oss i de där utredningarna som socialtjänsten tror skulle passa hemma hos oss. Och jag tror att kunde vi få ett 100-tal familjer till i Stockholm att under 2017 fatta det beslutet, då skulle det göra en fantastisk skillnad både på kort och lång sikt.
Det är nästan så vi ska ta det där som slutord, tror jag.
Ja.
För vi måste nog börja wrappa upp det här snart.
Tiden gick fort här.
Ja, verkligen. Och det är men väldigt berörande, måste jag säga. Jag har fått svälja lite så här gråt. Några gånger. Mm. Det är väldigt fint att höra dig berätta om det. Man blir väldigt inspirerad att göra något mer än att bara tänka.
Mm. Och det känns ju som att det är ju väldigt många av oss som skulle ha en möjlighet att ta emot ett barn.
Mm. Varannan var tredje helg.
Mm.
För vilken enorm skillnad man kan göra det i barnets liv.
Mm. Och kom ihåg det alltså att när man gör det så har SOS mycket tid på matchningen.
Mm.
Så att man får inte ett barn dumpat hos sig och så är det bara lycka till. Utan då jobbar, därför tar det lite tid, då jobbar socialtjänsten stenhårt på att se till att det här barnet tror vi på ett naturligt sätt kommer att kunna landa i er övriga familj.
Ja, och jag tänker också att det är en berikning inte bara för det barnet man tar emot utan för sin egen familj.
Jag ser ju bara på mina barn, alltså, vi känner det att vi har nog inte varit perfekta på något sätt men vi har i alla fall medverkat till att fostra dem till att bli väldigt solidariska samhällsmedborgare. Mm. De förstår att livet ser inte ut som det gör i hela världen som det gör i Häggvik, hemma hos oss. Utan det finns en annan del också. Och höjdpunkten var nog ändå härom veckan när vi satt i somras. Och vår 19-åring var orolig för en kompis till henne som bor i en annan del av Sverige. Och så märker man då på henne, hon är så upptagen av det här med våra uppdrag. Så då sitter hon bara och slänger ur sig en fredagsmiddag så här, alltså pappa, jag är så orolig för henne. Jaha, så där vadå då? Alltså jag tror att hon borde bli LVU-ad egentligen. Alltså de har tvångsmedel. Och då känner man, oj vad vi fostrar för någonting här. Men då tänker man, men vänta, de har verkligen snappat någonting.
Ja,
så jag tror nog att våra barn på ett eller annat sätt kommer sannolikt att föra vårt arv vidare.
Mm.
På det sätt som för dem är naturligt med sina eventuella familjer. Och det är klart att har man då inte bara kunnat hjälpa andras barn utan också kunnat fostra sina egna till att tänka ett steg till. Inte bara en god tanke utan också lite action. Ja, men då kommer jag nog kunna sluta mina ögon som en 123-årig fräsch gammal gubbe och känna att det här livet var verkligen värt att leva.
Och du vet precis hur begravningen ser ut, för det har du ett schema för.
Det finns papper på det.
Ja, det är fantastiskt.
Det är skönt. Tusen tack Thomas. Vi är så glada
tack,
att du
snälla, ni
ville och kunde vara med.
Mm. Jättekul att prata med er.
Mm. Tack snälla. Och till er som lyssnar så säger vi ju att vi hörs nästa vecka.
Ja,
på ett helt annat ämne.
Ja, har ni några frågor så mejlar ni podcast@lifewithkids.se.
Mm. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.